Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i studion med en kille som heter Sebastian Nyberg. Välkommen.
Tackar.
Vi har träffats på ett jättekonstigt sätt tycker jag då. Därför att det finns ett forum på Facebook som heter Alla vi som växte upp i Tyresö. Och häromkvällen så tänkte jag så här när jag läste där att det kanske finns folk där som är intresserade att bli intervjuade på Tyresöradion. Så då lade jag ut en fråga, är det någon som vill bli intervjuad på Tyresöradion? Och då var det jättemånga som svarade och du var den som var först att svara.
Mm.
Ja. Vad kul, välkommen till programmet.
Tack så hemskt mycket.
Ja, ja. Vet du, har du varit med i det här nätverket länge på Facebook?
Ungefär ett år tror jag.
Ja.
Eller det startade väl för ett år sedan ungefär.
Men... det är väldigt mycket människor som är med.
Ja, det är jättekul.
Ja. Är det många av dina gamla kompisar som är med och är aktiva där?
Det är väldigt mycket av de folk man känner, men inte mina nära vänner, inte så många. Många som man känner igen.
Som man känner igen, ja. Och då frågar jag dig om du ville berätta din historia, och det ville du.
Ja.
Så nu tänkte jag att vi kunde börja från början. Så när kom du till Tyresö? Föddes du i Tyresö?
Nej, jag är adopterad från Chile.
Ja.
Så jag kom hit när jag var två år.
Två år?
Ja.
Har du någon minne av din uppväxt i Chile?
Nej, ingenting.
Ingenting?
Faktiskt.
Nej.
Tyvärr.
Har du varit tillbaka i Chile? Och...
nej, det har inte varit. Nej. Jag har funderat på det mycket, men det har aldrig blivit av. Men det är någonting jag vill göra i framtiden.
Ja. Men du fick ett nytt namn när du kom till Sverige?
Mm, eller jag fick mitt andra namn.
Aha,
så de bytte.
Okay.
Aha. Så jag hette Lionel Sebastian Nyberg. Eller Lionel Sebastian.
Ja.
Och så fick jag Sebastian och Lionel i andra namn istället.
Okej. Okay. Och var hamnade du någonstans då när du blev adopterad?
Jag hamnade hos en familj i Krusboda.
Och vad heter din mamma och pappa?
Det är Ambritt och Folke, mina föräldrar.
Och berätta lite grann, vad gjorde din mamma när du var liten?
Hon var dagmamma, min mamma. Så hon började som privat dagmamma och hade bara ett barn. Och sen hennes väninna då var kommunal.
Aha.
Så att, då bytte hon och blev kommunal efter något år.
Aha.
Och fick fler barn då.
Ja. Bodde ni på samma ställe i Krusboda?
Nej, det är det som är intressant. Jag kom till Sverige så bodde vi i en tvåa. Och sen bara några månader efter så hade vi fått ett kontrakt på en trea.
Alltså de här hyreslägenheterna som finns i Krusboda?
Ja, precis.
På vilken gång då?
Och då är det Pärlesgången.
Var ligger den om vi som inte är uppväxta i Krusboda?
I Krusboda, men det är en av huvudgatorna kan man säga. Och den ligger... hur man ska förklara i Krusboda.
Det är... hur nära ICA eller på så?
Ja, precis. Det är väl kanske en 300 meter från ICA eller något, något sånt.
Mm.
Och då bodde vi i den tvåan. Och sen bara några månader efter så flyttade vi över gatan till en trea. Och där bodde vi ett år ungefär. Och sen flyttade vi till ett atriumhus på samma gata längre ner. Där jag bodde i flera år.
Mm.
Och då är det Pärlesgången då.
Blev du kompisar med alla dagbarnen då som din mamma hade...
ja, man lärde känna alla och man har ju hade ju koll på alla när de växte upp. Men man var väl inte som man umgicks med dem, för det var ju helt olika åldrar.
Ja.
Men det var ju mycket syskon och sånt som man lärde känna i samma ålder. Men det var väldigt mycket barn i alla fall som man lärde känna.
Ja. Och hela Krusboda har väl ansetts som ett väldigt barnvänligt område?
Ja, det var trygghet och jag skulle vilja flytta tillbaka dit nu när jag får ha familj. Det är väldigt, väldigt bra område och allting finns i samma område. Och det märkte man när man flyttade därifrån sen. Att man bodde som en liten bubbla. Att allting fanns och man behövde ingenting. Och man hade alla kompisar och man hade som ett eget litet liv bara där.
Och sen är det väl också ganska... alltså det är inga faror direkt i Krusboda. Det vill säga, vägarna ligger långt borta och bilarna...
ja.
Man kan cykla och springa... det värsta, ganska bra mellan
värsta
husen.
Olyckorna som hände, det var att man krockade med en cykel.
Man krockade i korsningarna?
Ja, med cykel. Så det var jättefarligt.
Ja. Och det här badet måste ju också påverka ganska mycket, va?
Det var helt underbart.
Ja, det var där man hängde på sommarna.
Höjdpunkterna, ja. Och det gjorde man ända upp i tonåren faktiskt. Gjorde man.
Vilken skola gick du sen i när du bodde i Krusboda?
Jag började gå i Krusboda skolan. Så gick jag där klass 1-3.
Vad hade du för lärare då?
Birgitta Lindqvist tror jag att hon heter, eller Barbro Lindqvist.
Ja, okay.
Jag har henne på Facebook som vän, för hon är mamma till en av mina kompisar.
Okay.
Men jag tror att det är Birgitta Lindqvist som jag hade. Och så bytte vi lärare sista året till en som heter Malin, men jag kommer inte ihåg efternamnet. Men då flyttade jag, så att, henne hade jag bara ett tag.
Men du trivdes bra i Krusboda skola?
Jag älskade att bo där.
Och det var liksom ingen så här, man kände sig, det fanns ingen mobbing eller känsla. Man kände att man hörde ihop i krusbordet.
Ja, verkligen. Och jag var väl vi var väl bara kanske 2 eller 3 barn som hade utländsk härkomst då. Och det var aldrig ett problem.
Nej. Det var ju någon unge som överhuvudtaget tänkte på det.
Ja, det var det. Det kom ju när man, alltså när man hade sina duster, så kom det ju oftast sådana där påhopp då. Men min mamma hade alltid lärt mig att du ska aldrig tåla det och du är lika värd som alla andra, bla bla bla.
Men kände du av det liksom, att det var det någonting, alltså kände du dig att liksom någon rasism eller svartskalle eller något sånt där?
Jag har aldrig känt att det var någon rasism mot mig. Nej. Men jag har ju känt att det har funnits rasism. Okay. Så att kanske inte mot mig, för alla som jag har umgåtts med, och så har det varit hela mitt liv, de har sett mig som svensk. Men jag har ju många, alltså många som man har umgåtts med, de har ju haft rasistiska åsikter, men aldrig riktat mot mig, som person. Nej.
Precis.
Så att det finns.
Och det, så är det väl också, va? Att många som då säger att de har alltid åsikter om de där andra som man inte känner.
Så är det. Och det är ju, jag har ju alltid pratat flytande svenska. Jag kan inte ens prata mitt modersmål spanska. Så det är ganska svårt att säga att jag är en invandrare på det sättet. Med tanke på, om man inte ser mig hur jag ser ut, då vet man ju inte vad jag är. Så att,
men du läste inte spanska i skolan?
Jag var sådana som, jag gillade inte skolan så mycket.
Nej.
Så jag gick spanska, men jag lärde mig ingenting. För jag gick knappt på lektionerna.
Okej.
Jag var sådana som struntade helt i skolan. Jag vet inte varför.
Nej. Vart flyttade du sen då? För du vet att du flyttade från den här trygga världen i Krusboda.
Ja.
Vilken fruktansvärd värld hamnar du då i?
Ja, precis. Jag flyttade från tryggheten till Lindalen.
Ja.
Och då på den tiden var det som att det var så här, adjö till alla vänner, kommer aldrig mer träffa er, jag flyttar till andra sidan jordklotet, kändes som.
Du var 10 år?
Ja, och jag hade flickvän, min första kärlek, Maria Strandberg.
Ja, och Maria var, Strandberg?
Ja,
ja, vet du,
och jag var jättekär och det var liksom, det var katastrof för mig att flytta. Men samtidigt så skulle vi flytta till ett jättefint hus med pool. Och det var ju liksom när man är 10 år, det var så här, wow.
Och du skulle få ett större rum eller?
Ja, precis. Jättestort rum. Och de hade ju lyckats få mig att köpa den där idén.
Ja. Har du syskon också?
Jag har en syster som är 6 år yngre.
Som är 6 år yngre.
Som också är adopterad från Chile. Men från en annan familj. Så att hon var för liten, hon förstod inte.
Nej, hon hängde bara med.
Men för mig var det ganska omtumlande.
Men det är ju cykelavstånd mellan Lindalen och Krusboda. Ja,
men inte då.
Inte då, det kändes inte så.
Nej, det var som att flytta till andra sidan världen. Alltså det kändes som att jag aldrig mer kommer träffa någon.
Ja.
Det var farväl typ. Sen när man har växt upp då, så ser man ju nu när man är vuxen att det är ju som sagt 5 minuter.
Ja.
Eller 10 minuter.
Ja, det var långa avstånd då.
Men det kändes då som, eftersom den här bubblan, bara att gå till centrum, det var som en utflykt liksom.
Ja, du menar att när man gick från Krusboda till Tyresö centrum, så var det långt.
Vättinggårdsväg var
jättelång.
Ja.
Okej, okay. Men vilken skola hamnade du då i när du bytte?
Då bytte jag till Lindalen då. De flesta barnen, hälften av Lindalen går i Forellen och halva delen går i Hanviken.
Det var på den tiden man inte valde själv.
Nej, utan precis.
Alla de som bodde nära till varandra hamnade i samma skola.
Och jag har varit flyttad till Hanviken.
Ja.
Jag tyckte det var fel. Jag ville gå i Forellen, för det hade jag några andra vänner. Men det var bestämt och det gick inte att ändra eller någonting. Nej. Och så började jag i Hanviken. Och det var i 4:e klass då. Och i början tyckte jag att jag trivdes inte alls. Och jag saknade mina vänner och så. Men sen efter bara någon månad eller någonting så började jag hänga med folk.
Du är social, så du har lätt
att... Ja, jag är väldigt social.
Så det är lätt att få nya kompisar.
Ja.
Ja. Så du kom en ny värld.
Ja, och jag hade turen då att hamna i samma klass som 2 av mina grannar. Så då, det var Johan Lönnberg hette killen som bodde på gatan. Och Linda Rosengren, en tjej. Så vi umgicks jättemycket. Och det var väl typ därför man trivdes, tror jag.
Och då fortsatte den klassen som du gick på Hanviken till Kumla?
Ja.
Ja.
Och där fördubblades den nästan. Inte fördubblades, men vi fick nya. Jag tror vi gick från 20 elever till 30. Och då kom det nya, men de började hos oss redan i 6:an.
Mm.
För att, jag tror att det var så att de gjorde att för att vi skulle bli en hel klass. Att de började redan i 6:an så att vi lärde känna varandra och så flyttade vi upp till 7:an.
Trivdes du bra på Kumla skolan?
Sådär, jag hade väl en period där jag hängde med min kompis Johan och Johan och jag var väldigt olika.
Mm.
Så jag hängde väl med på hans grejer. Men själv så typ trivdes jag väl inte med det kanske. Men jag tyckte om Johan så mycket så att jag hängde på. Så jag var i en liten sån här fas där jag inte tyckte Jag tyckte att jag var lite fel, kändes så.
Men är inte högstadietiden såna här tider väldigt många egentligen? Ja. Då slutar man vara barn och så ska man plötsligt bli stor och
ja.
Det händer saker i kroppen. Och...
Jag var väldigt aktiv så att jag tror att jag var lite stressad också. Jag höll på med golf, fotboll, karate.
Oj.
Och så hängde jag med Johan.
Hur gick det i de här sporterna då?
Ja, jag var ju duktig. I golf var jag spelade nästan på elitnivå.
Spelade du här i Tyresö?
Nej, jag spelade på Ullna. Så det var ju långt bort. Okay. Borta i Norrtälje nästan.
Okay.
Och sen så karate tränade jag i Brandbergen. Och sen så simmade jag i Tyresö simsällskap.
Aha,
så
okay.
Jag hade träning varje dag nästan. Och det var lite... Det var väl där 15-årsåldern där som jag började sluta med allting.
Men du hade massa energi som du ville få ut då. Men gick det bra i plugget då?
Ja, men jag var sån här... Det är lite synd när man tänker efter det nu. Att jag hade ju bra... Eller jag var ju väldigt allmänbildad för att jag har rest mycket och sånt. Mm. Så jag kunde mycket i grunden. Men jag lärde mig ingenting för jag struntade i allting.
Vilka lärare hade du och vilka ämnen gillar du på Kungla då?
Jag hade en... De jag kommer ihåg som jag... Eller jag är svårt med namn.
Ja.
Men jag, de ämnena jag gillade var hemkunskap. Kommer inte ihåg vad hon hette, men hon var jättebra. Sen hade vi en lärare som i SO som hette Åsa.
Åsa Gidlund tror jag hon hette faktiskt.
Ja, jag tror det. Mm. Väldigt
bra. Hon bodde också i Krusboda. Hon bodde i Krusboda?
Det tror jag.
Ja. Mm.
Men vi hade väldigt mycket... Det började dåligt, gjorde det. För hon... Det var i kursen så ingick det religion. Och då var det väldigt viktigt då att vi skulle läsa Bibeln och sånt där. Och det vägrade jag.
Aha, för, okay.
Och min mamma och pappa, de är inte troende. Så de hade sagt, du behöver inte göra det.
Nej. Fast i skolan läser man ju inte det för att bli troende. Nej. Man läser ju mest för att veta de olika religionerna.
Men jag tror att jag tog det som allt det här. Jag har alltid varit väldigt bestämd och gått min egen väg.
Ja.
Så jag tog allt det här de sa. Och sa, nej, då går jag ut från lektionen.
Aha, okay.
Och då var ju hon arg. För det ingår i läroplanen. Det måste liksom, det handlar inte om att jag ska tvinga på dig religion. Utan det handlar om att du ska kunna vissa grunder.
Ja. Vad gjorde du då när du inte gick på lektioner? Hittade du på massa bus då?
Ja, jag satt mycket och spelade kort och spelade pingis.
Mm. Ja, just det, i korridoren. Alltså, du var på Kumla.
Och vi hade ju sådana här kamratstödjare hette det som sprang
just omkring. Just det. Hassel Solidaritet tror de heter också va?
Ja, och Hya kallades en kille. Göran hette han. Mm. Som jag såg upp till väldigt mycket. Och han sa, du ska gå in på lektionen. Stor, stark bodybuilder.
Typ.
Och jag bara, nej. Och till slut då så slutade det med att jag stod och spelade pingis. Men sen när jag började gå på lektioner, det var andra lektioner, då kom jag Åsa väldigt nära.
Okay.
Så att, jag tror att hon hade från början hade hon en bild att den här eleven är ett jätteproblem. Och sen efter så förstod hon kanske vad jag... Varför?
Och du var allmänbildad, sorry, så då blev det här ämnet ganska kul för dig ändå.
Ja, jag hade så här att jag hade lätt för allting, men jag tog inte vara på det. Utan jag, istället för att liksom ha en grund som är bra, så struntade jag i det. Så att jag lärde mig ingenting och jag struntade i läxor. Och så jag klarade mig på proven, men jag klarade mig inte bra. Jag hade ett medelbetyg när jag gick ur Kumla på 2,2.
Mm.
Och det är ju jättedåligt. Men jag hade bra i vissa ämnen.
Ja, du har ju gamla betygssystemet då?
Ja.
Vad skönt. Det begriper jag mig på. Jag förstår mig inte på det nya i och med att det var så många.
Och nu har de ändå så många gånger. Så nu när man frågar så här, vad hade du betyg? Ja. De bara, jag hade... Jaha, vad betyder det?
Ja, exakt.
Var det bra eller dåligt? Så att jag gillade 1-5.
Ja, det gjorde jag också. Det beror ju på att vi förstår det.
Ja.
Men vad hände då med de betygen? Kom du vidare till någon till gymnasiet då?
Då hade jag satt mig en sits att jag kom inte in på någonting.
Nej.
Och CEO-konsulenten sa, du med din utstrålning och din sociala förmåga och du är ju väldigt bestämd och drivkraftig. Du borde ju faktiskt...
Och aktiv.
Ja, du ska ju göra någonting. Och jag sa, jag bryr mig inte, jag struntar i allt. Och då kom jag på... att jag kanske ska börja lära mig att laga mat. Och jag kunde inte laga mat alls. Jag kunde knappt koka nudlar.
Hur kom det sig att du tänkte mat? Var det poppis då med matlagning?
Det var låga betyg plus att jag kände så här då. Laga mat och få betalt.
Ja, okej.
Okay. Bara stå och laga lite mat och få pengar. Det är jättebra för mig. Och så hamnade jag in på kockskola.
Det var inget svårt att komma in på kockskola?
Då var det inte det, men jag var tvungen att gå ett sabbatsår, eller som de kallar för individuella programmet på Tyresö gymnasium.
Man läste upp betyg egentligen.
Och då började...
Hur var det då?
Det var kul, för Då var man liksom stjärnan i klassen, för alla andra var ju där för att de hade problem
Ja.
eller tyckte att allt var skit.
Men då var du 16 år och gick på IV-programmet på Tyresö
Ja.
gymnasium. Är inte det liksom en risk att bli kompis med en massa andra som har
Ja.
kanske testa droger eller gör något annat fuffens?
Nästan eller inte alla säger jag det, men många som man känner, de hamnar ju tyvärr på de banorna
Ja,
i den åldern.
för man får sådana kompisar.
Ja, men jag har alltid varit emot droger. Däremot så har jag gillat alkohol. Och det där jag hamnar väl in på det med mina kompisar.
Det känns ibland som att det inte är lika inne att dricka bland ungdomar. Alltså, man sitter hellre hemma och spelar dataspel. Alltså, det är inte lika mycket ungar som hänger i centrum.
Nej.
För att jag har ju barn som
Ja.
är, du är 36, mina barn är lite yngre än dig. Men det kändes inte att det var lika inne. Så att liksom höll man på med sånt så blev man väldigt utanför allt
Ja,
annat. Stämmer den bilden?
det kan stämma på vissa sätt, men det som jag tror, som jag spelar online-spel nu, och det har jag gjort i flera år. Och jag har insett att de flesta ungdomar spelar online-spel, eller åtminstone killar, mycket, spelar online-spel.
Vilka online-spel då?
World of Warcraft, COD kallas det för.
Ja. Och då kan man inte vara onykter.
Jo, det kan man.
Blir man bra då?
Ja, tyvärr.
Alltså.
Så det är väldigt många som tyvärr då, som de tar ju så här hasch och
Aha, menar
marijuana
så.
och sånt.
Okej.
Och när de väl festar så då är det ingen alkohol nästan, utan då är det bara droger.
Okej.
Och det märker man. Och det online-kulturen är.
Vad är det för droger då? Droger som, för blir
Jag
man
tror de
bara,
testar allt,
de
känns
testar
som.
allt.
Det känns så. För de pratar om det som att det är ingenting. Och jag brukar ibland säga,
Ja.
jag vill inte prata droger när
Nej.
jag spelar.
Nej.
Och jag är ju då ganska gammal och spelar online-spel. Men jag tycker det är avkopplande och
Ja,
kul.
men det är ju många i din generation.
Jag
Ni
flyr min verklighet
ja,
lite.
men ni var väl först och fick datorer som
Ja.
ungdomar. Och ni lever väl kvar i det?
Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag var den första av mina kompisar som fixade dataspel.
Ja.
För min pappa, han var väldigt prylgalen. Och mina kusiner, hela min släkt har varit väldigt prylgalna, gillar elektronik och så. Så jag fick den här Amiga, den här första.
Du fick en
Och
bra
alla
dag.
dagbarnen, och det var ju slagsmål om den där. Alla ville spela hela tiden.
Ja, alla ville spela hela tiden. Ja.
Så jag är alltid, ja, det var ju den generationen som alla tv-spel kom.
Just det,
Och jag har
precis.
alltid tyckt att det har varit jättekul. Men jag har aldrig varit så här dataintresserad som med många vänner som satt hemma och spelade data hela dagarna.
Och
För jag
sen började
sportade så mycket.
plocka sönder sina datorer och lära sig
Nej,
programmera och sånt.
jag är helt värdelös på
Ja.
sånt. Jag kan ju knappt plugga in en stereo.
Okej.
Det är så här, rött ska in i rött, va? Varför då? Det låter inte logiskt.
Okej.
Så.
Men du, vad hände sen? Du gick det här året på Tyresö gymnasium och så kom du in på kocklinjen
Ja,
då?
jag kom in på kocklinjen, så började jag i Fredrika Bremer.
Hur
Och
många år är den?
är 3 år.
Det är väl ganska tufft, är det inte det?
Ja, men är man intresserad av det, eller jag hade ju gått då, individuella programmet innebär att du går praktik 3 dagar och jag går
Ja.
i skolan i 2 dagar. Och då hade jag
Okej.
jobbat som kock
Så du
och
visste,
lärt mig.
aha, det var ju bra.
Så
Var
att
jobbar du då någonstans?
jag började på Krönet hette det, inne i stan, på Gösgårdsbacken. Och så ett ställe som heter Kuben.
Men då fick du väl inte vara kock, då fick du bara hjälpa
Nej, jag
till i
var
köket.
elev.
Ja, du fick hjälpa till i köket
Ja,
då.
men jag var så snabblärd så, och jag hade en jättebra. Det var faktiskt min kompis storebror var köksmästare.
Aha.
Och han i början då, jag bara, jag ska laga mat. Och han bara, du ska inte laga mat, du ska lära dig skära med kniven. Så jag stod och hackade första 3 veckorna, så jag bara hackade för
Aha.
att lära mig kniv. Och han
Aha.
lärde mig verkligen. Då tyckte jag tyckte att han var, ursäkta ordet, dum i huvudet.
Ja.
Men jag fattar ju nu efter varför. Det är det viktigaste. Du måste
Kunna.
kunna skära snabbt.
Ja.
Du måste kunna skära under press. Har du inte knivhantering när du jobbar som kock, då är det farligt.
Okej.
Så att det var en grund. Plus att det man lär sig. Jag har alltid varit mycket för auktoriteter. Att man har som hierarki. Och det gillade jag. Jag
Alltså
gillade det där.
vart ordning och reda i köket liksom.
Ja, men för
Någon
då är det
talar
så
om hur man
här.
gjorde.
Om någon säger vad jag ska göra så gör jag det.
Okej.
Men om ingen säger någonting, då kommer jag ifrågasätta allt.
Aha,
Så har
okej.
jag alltid varit. Och
Okej.
det var ganska skönt. För om någon säger så här, nu ska du hacka 15 kilo lök. Då visste jag att då har jag 2 timmars arbete som jag vet vad jag ska göra.
Är det så för nu är jag ju liksom sabbad av min idé om kockar, det är ju de här tv-programmen när kockar, han Ramsay står och skäller ut en massa människor och skriker på dem. Är det så i köken att det är en hierarki, att det är tufft, att det är elakt?
I fungerande kök, i bra kök så är det det. Men det är inte elakt, utan det är en jargong. Utan det är som att man är elak i första, som ett hockeylag. Du blir hårt pressad för att se om du pallar. Och det är inte för att vara elak, det är för att se om du kan vara med i gänget liksom.
Men är inte det lite psykpress på det?
Jo, det är det. Men samtidigt klarar man inte den pressen när det är under service.
Ja.
Då kan man inte jobba som kock i Sverige. För
Ja, du menar att det är som ett...
det är som en
Det är meningen att det ska vara så, alltså.
ja, det är när du har 300 lunch på två kockar och du ska ut, 300 folk som sitter och ska äta ute i restaurangen och väntar och de är stressade, de ska ha sin mat snabbt, det ska vara bra kvalitet. Nu vet alla allt man tycker när man
Ja.
betalar för mat.
Enormt mycket
Ja,
tycker folk
och
om
så är
mat.
det två personer som står där inne.
Ja,
Om
därför...
inte ena pallar,
Ja.
då är den andra, då är det inte kul.
Nej.
Så
Men
man
du,
måste.
alltså allvarligt talat, jag är inte något duktig på matlagning. Jag är ju tacksam över min lunchmatsal. Jag tycker alltså att, och vi är flera hundra där också, vi har matsal på jobbet. Och jag fattar ju inte hur de fixar det. Och sen sitter ju folk och gnäller. Och alltså jag kan ju inte ens laga den här maten som jag blir serverad. Och ändå sitter mina kollegor och tycker att det här var inte tillräckligt genomstekt eller det var fel på det. Och jag tänker varenda gång, hur bra lagar du mat själv hemma? Lagar du bättre mat än det här? Det tror inte jag, men
Nej.
folk har väldigt mycket idéer om mat.
Det är väldigt lätt ämne. Alla ska vara bäst på det, alla ska ha sina. Och sen är det ju så här, alla är olika smaker.
Ja.
Så som kock, när du lagar åt många, då måste du ha ett medel. Du
Ja.
kan aldrig göra som du själv vill. Eller så gör du som du själv vill och så står du för det.
Ja.
Och då säger jag, nu serverar jag biffen medium rare. Och då får alla äta det eller vara tysta. Och då kan man göra två vägar. Antingen så gör du inte så. Och så gör du ett medel, medium.
Okej.
Och då får de som vill ha blodigt gnälla.
Kan ha ett speciellt program tycker jag
Ja,
om mat.
det kan
I
du
och med
ha.
att det faktiskt intresserar väldigt många människor.
Ja.
Nu måste du fortsätta berätta. Du kom in på kockskolan.
Jag kom in
Men...
på kockskolan. Och sen så började jag jobba direkt efter som kock. Och då började jag jobba på Solvalla. På travbanan där.
Okej, det är långt från Tyresö.
Ja. Och jag har ju alltid jobbat långt från Tyresö och det är jättekonstigt för det funkar inte nu känner jag.
För nu,
Och nu,
berätta var du bor någonstans nu. Du bor kvar i
jag
Tyresö.
bor i Graningsringen. Jag jobbar på Arlanda. Så det är helt fel.
Hur lång tid tar det och hur kommer du till jobbet?
Jag åker kommunalt. På morgonen tar det 1 timme för jag tar det här snabbtåget. 1 timme, 1:10 kanske. Men hemvägen då beroende på hur länge man har jobbat kan variera från 1,5 timme till 2,5 timme
Ja.
beroende på hur det går.
Och nu har du barn?
Jag har precis fått barn, eller 1,5 år är min dotter. Så att, hon ska precis börja på dagis. Så att,
Men du har innan du hamnade på Grönsing har du bott på fler ställen i Tyresö?
ja, vi kan ju, ja, om vi avslutar boende där. Alltså, jag har ju bott i hela Tyresö. Så jag kan dra igenom snabbt
Ja,
lite.
det vore jättebra.
Jag
Så att alla
börjar.
vet. Nu talar vi om att jag pratar alltså med Sebastian Nyberg som är 36 år. Idag är kock och uppvuxen i Tyresö. Så nu ska han dra var han bott så att alla ni som har bott i närheten av honom vet vem han är.
Jag började bo i Krusboda på Pärlhusgången. Då bodde jag där i tre gånger. Så att bodde först i en tvåa, sen i en trea och sen i ett atriumhus på samma gata. Pärlhusgången 317 hette atriumhuset. Sen flyttade vi till Lindalen. Då bodde jag i en villa med pool. Och där bodde vi i 5-6 år.
Vad heter adressen där?
Det var på Gränsvägen 34. Och trivdes jättebra. Sen flyttade vi tillbaka till Renlavsgången i Krusboda igen. Och det är uppe i ett tvåvånings radhus. Och så bodde vi där något år, 2-3 år. Och sen flyttade jag till Sikvägen med min mamma först. Nej, förlåt, Gudetrassen flyttade vi till. Nu blir det
Ja.
mycket. Mamma flyttade till Gudetrassen och pappa flyttade norrort.
Ja.
Jag flyttade med mamma till Gudetrassen ett tag. Och sen flyttade jag och skulle bo med min pappa i Barkarby.
Ja.
Och det var då jag insåg att, jag var runt 19 år när det här hände. Då insåg jag att nej, jag trivs inte.
Ditt liv finns i Tyresö.
Ja, och jag kommer ihåg första kvällen jag var ute och festade. Jag hade bott 2 veckor i Barkarby. Då tog jag nattbussen till Tyresö. Och så insåg jag när jag satt i centrum på natten, lite småfull.
Ja.
Men jag bor ju inte där. Så jag var tvungen att ringa runt och fråga om jag kunde sova hos någon.
Aha, okej.
Och när jag då flyttade tillbaks, då hade min mamma flyttat till Sikvägen. Och då flyttade jag till henne. Men då hade jag jobb. Och jag festade väldigt mycket och det där gick inte så bra ihop.
Nej.
Min mamma tyckte inte att det var bra.
Hon satte lite gränser.
Ja, och jag tyckte att jag är vuxen, jag gör vad jag vill.
Mm.
Så att,
och hon tyckte att det är okej att du gör det, men inte hemma hos mig.
Ja, så det slutade med katastrof då. Att, hon kastade typ ut mig, kan man säga.
Ja.
Det låter ju hårt, men ja, det var ganska hårt. Och då flyttade jag hem till en kompis. Och då bodde jag först hos en kompis som bodde vid centrum, Myrdalsvägen.
Mm. Mm.
Och där bodde jag ett halvår, ett år. Och sen en kille som hette André. Och sen skaffade han tjej. Och det var bara en etta. Eller en och en halva. Och då kände jag att det här funkar inte. Och då fick jag flytta hem till en annan kompis som hette Mario.
Okay.
Som bodde på Sikvägen mitt emot min mamma. Och där bodde jag bara några månader. För både han och jag har väldigt kraftigt temperament. Så att det funkade inte. Och då fick jag till slut flytta hem till en annan kompis som hette Daniel.
Mm.
Som bodde på Simvägen. I de här nybyggda då. Mm. Nybyggda.
Bredvid sim...
Ja, de här tvåvånings mitt emot McDonalds.
Precis.
Och där bodde jag faktiskt då. Han sa, du får bo här tills du hittar boende. Och jag tar väl för mig ganska mycket och trivdes hos honom. Och han kanske inte tyckte att det var så bra, men han var väldigt snäll.
Han var för snäll.
Så jag bodde där i 3 år.
Åh, herregud.
Som inneboende på golvet. Och jag hade skaffat en tjej då också. Och hon bodde i princip där. Men han sa ingenting. Jag vet att han inte tyckte om det. Men han sa inget.
Så är ni fortfarande kompisar?
Ja, vi är fortfarande kompisar. Mm. Men det var väldigt... När jag väl bestämde mig för att flytta, han var nog oerhört tacksam.
Hur gammal var du då?
Det här var alltså när jag var runt 23, 24 då.
Vad tog du vägen sen då?
Då fick jag min första lägenhet i Graningsringen. Så flyttade jag upp dit.
Och där, bor du kvar i samma lägenhet?
Nej, jag bytte för några år sedan.
Så var bodde du först? Vilken del av Graningsringen?
Jag bodde, det är ganska kul. Jag bodde i Graningsringen 10.
Var ligger det?
Uppe, om man går från ICA sätt så går man upp för trapporna på vänstersidan. Ja. Så är det i mitten av det stora huset.
Okej. Och då bodde ganska bra utsikt över hela...
Jättefint.
Ja.
Och då bodde jag i en sån här etagelägenhet.
Det är så fantastiska utsikter.
Så den var byggd som en sån här hästsko.
Aha.
Och det gick inte att möblera.
Nej.
Men när man bodde själv så spelade det ingen roll. Och jag var ju då...
En sån här ungdomslägenhet, sån här taklägenhet.
Ja, precis. Mm. Högt i tak och jättelitet kök och så här. Och jag trivdes jättebra. Och där bodde jag då i 8 år.
Jaha, det var ju det, kanske nästan det längsta du har bott.
Ja. Och sen... det hände ju en massa saker de åren, men det behöver inte ta nu. Men sen skulle jag flytta då med jag och min nuvarande fru.
Mm. Du gifte dig?
Jag gifte mig och hon flyttade in till mig ganska snabbt. Och jag var jätteglad att hon ville bo i Tyresö. Hon var uppväxt i Haninge. Men bodde när vi träffades bort i Hallonbergen. Så när hon sa så här, men jag flyttar gärna till Tyresö. Då var jag jätteglad, för jag ville aldrig mer flytta från Tyresö. Jag älskar Tyresö.
Ja.
Och då så bestämde oss för att hitta en ny lägenhet. Så la vi ut en bytesannons på Tybo. Och så svarade en kille på en gång. Och sa, jag vill byta på en gång. Jag har separerat och vill ha mindre. Och vi vill ha större. Och då sa jag, ja men kan inte ni komma och kolla på lägenheten på en gång? Vi bara, ja inga problem. Var bor du? Då bor han i samma trapp.
Aha.
På 5:an.
Aha.
Så vi bara gick ner och tittade. Och jag och min fru var helt förälskade i lägenheten och sa, den här är perfekt.
Ja, för det är väldigt bra lägenheter. Alltså Graningsringen måste ha bland de bästa lägenheterna i Tyresö.
Ja, jag
tycker det. Det stora hallar, det är spejsigt.
Ja, jättefint. Så jag gick in där och bara, och han jobbade som tapetserare och sånt.
Ja.
Så att allting var så nytapetserat.
Oh, vad bra.
Och min fru bara, det är inte sant.
Ja.
Och så när vi gick upp och så skulle vi kolla på vår lägenhet.
Ja.
Då tänkte vi så här, herregud, han kommer ju vända och bara gå. Ja. Och så kom han upp och kollade. Han var väldigt så tystlåten.
För det finns väl, ni har en slags balkong också när ni bor så där uppe på högst.
Ja, vi hade
en
jättefin balkong.
En terrass eller vad är det
för som en terrass kan man säga. Så det, är ju, det var ju en av det man sålde in. Det var ju, jag vet inte hur många kvadrat, men det är jättestor.
Mm.
Och så är det ingen insyn.
Nej.
Man kan ligga typ naken och sova.
Ja, precis.
Och så kom han in och kollade. Han var väldigt tystlåten och sånt så mycket. Så att vi var så här, hopp. Och sen när han stängde dörren och gick vi bara, det där kommer ju aldrig bli något. Och så satt vi så här, hopp, då kollar vi vidare.
Ja.
För vi var helt... Och då ringde han efter någon timme. Ja, men vi tar det, vi byter på en gång. Kan vi göra det? Jag bara, va? Och så kollade vi med Tybo och då fick man inte göra så. Och då började vi prata om vi skulle göra det ändå. För han ville byta och så att vi löste det sinsemellan.
Ja.
Men då kom vi överens om att vi följer reglerna och gör som de säger. Och så
lyckas ni byta i alla fall?
Ja, så alltså? Lyckades vi byta.
Mm.
Och jag pratade med honom... Jag träffade han i trappen, han trivs jättebra.
Vad kul, han bor kvar alltså. Ja. Hur länge har ni bott i nya lägenheten då?
Jag tror att det är, vi pratar om det, det är 2 år.
Okej, och den är lite större då?
Ja, den är 96 kvadrat.
Ja, men det funkar jättebra.
Och jag bodde på 49.
Ja, 96, det funkar jättebra för en liten familj. Ja. Eller?
Och då visste vi, eller vi hade planerat, när jag träffade min fru, vi träffades ju, när vi träffades så pratade vi om allt, framtid och så. Och vi ville båda ha barn och gifta oss och allting. Så vi har gjort allt det där. År per år.
Jobbar hon också inom restaurangen?
Ja, hon var min chef nu. Så att hon är restaurangchef.
Okej.
Och jag är kock då.
Ni jobbar fortfarande ihop?
Nej. När vi började dejta så sa jag, jag säger upp mig för du har så bra jobb. Och det var ett sätt för mig att visa att jag satsade på det också.
Ja.
För när jag träffade henne så var jag singel och levde loppan och det visste hon. Så att jag var ju tvungen att förklara för henne att nu går vi all in. Men det kan vi ta sen.
Jag vet du vad Sebastian? Jag pratade alltså med Sebastian Nyberg som är 36 år som är så schysst att han har kontaktat radion och vill gärna berätta om sin uppväxt i Tyresö. För jag la ut en fråga på Facebook om det är någon som vill berätta om sitt liv i Tyresö. Så det får ju väldigt många andra också göra. Tyvärr är den här halvtimmen slut nu. Så jag tycker att vi gör så här, för att du har ju levt, nu har vi bara hunnit med var du gått i skolan, liksom dina jobb. Vi måste ju prata mer om mat tror jag. Och hur livet blev. Så att du också får inte bara berätta rent fysiskt utan dina reflektioner. Så kan vi göra ett till program du och jag.
Självklart.
Ja, vad jättebra. Så ni lyssnar alltså på 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. På återhörande.